Då var det dags för Heliga Birgitta och Vadstena kloster. Jag var där i häromhelgen, som man säger, för nu tredje gången. Heliga Birgitta är ju ett av våra helgon då, svenska helgon, det som har blivit helgonförklarade av påven. Det är tydligen inte så lätt att bli det. Så det är väldigt få som blir det, men hon är ett av dem. Jag tror hon var det enda, men när jag var där så läste jag att det finns någon till kvinna som blivit det. Alla blir det efter sin död, så det är inte som någon som vinner guldbollen eller något sånt där, bästa fotbollsspelare under sin livstid och får njuta av det, men hon kanske njuter nu, vad vet jag. Hon blev i alla fall helgonförklarad. Jag tror hon levde på kring 1300-talet där. Och hon fick ett kloster då, den som var kung då. Det blev ett så här kloster som var både en kyrka och en så här kungagrav ungefär. Och man, på den tiden så var det ju, kopplade man kungarna till att de var utsedda av Gud ungefär. Jag vet inte hur mycket hon trodde på det, för det var lite intressant tycker jag med henne, för hon var ganska mycket emot hierarkier och sådant. När man läste hennes skrifter, hon pratade mycket om saker som skulle idag kallas för relativt radikala idéer, inte radikala idéer för vår tid, men radikala idéer för hennes tid, den tiden. Jag har tagit lite bilder där också, så lyssnar du så kan du inte se om jag kommer prata kring dem och vad de betyder. Så en grej i alla fall som är lite intressant är att hon, ja men från, som det står där, man kan, det finns ett museum bland annat man kan gå in på och kolla på, och det är där de bodde, där den här orden bodde, har de gjort om till ett museum, och där finns bland annat ett bönerum jag ska prata lite om också. Men på en av skrifterna där som fanns i det här museet som pratade om henne, så står det här att Birgittinorden, vad det den kallades då, den allra heligaste frälsarens orden, alltså hennes då, Heliga Birgittas orden, grundades av Heliga Birgitta i syfte att reformera klosterlivet, skapa en ny vingård, inom citattecken då, där Kristus var vinstocken och vi är grenarna. I ordens struktur finns flera nyskapande idéer. Hej där, Absaloms. Varje kloster 85 medlemmar motsvarande Kristus ursprungliga församling, där dubbelkloster för både män och kvinnor, ja, 25 är männen, präster, diakoner och lekbröder bistår nunnorna i andliga ting. De är åtskilda men lever i gemensam organisation med då, som är, det här som är lite intressant, med abbedissan som ledare, vilket som de skriver då är unikt. Liksom Kristus efter sin död uppdraget åt sin moder att vara de första kristnas ledare, ska abbedissan leda klostret. Det visar sig ibland vara svårt för männen att finna sig i matriarkalt ledarskap. Och så skriver de här att också att det är ett matriarkalt Maria evangelium som Birgitta förmedlar, vilket kan uppfattas hotande för den patriarkala kyrkan. Ja, fick inget jättegenomslag kanske för senare år, eftersom det här mer, ska man säga, det är ju mer män vid makten helt enkelt. Så det, så är det, och då blir det mer, om man ska säga, mer patriarkalt. Och så ser det definitivt ut i kristendomen generellt. Påven är man, och på många, de flesta andra höga poster, framförallt inom, bland katolikerna där, så jag vet inte hur det är förut, var i alla fall att tror att kvinnor inte ens fick bli präster. Så här är ju väldigt intressant då, hur hon då för så många hundra år sedan försökte göra någonting väldigt annorlunda. Nu skulle det väl kunna vara både och i min värld. Det skulle både kunna vara kvinnor och män som, eller vad man nu har för könstillhörighet, könsidentitet, som kan vara den som är leder. Eller ännu bättre då, ett mer kanske gemensamt ledarskap till och med, vad vet jag. Men det är lite grann om henne, och hon levde ett vanligt liv, relativt vanligt liv. Hon tillhörde adeln tror jag, gifte sig redan vid 13 års ålder. Så var det på den tiden, det låter helt sjukt idag såklart. Men hon giftes bort till någon snubbe, Ulf, som var någon rik person där. Och hon tillhörde också någon fin familj och verkade trivas då enligt henne själv med honom. Hon hade vissa uppenbarelser då. redan som barn uppenbarelse då att, vad ska man säga, visioner eller vad vi ska kalla det för. Och senare tid när hon blev äldre och framförallt efter hennes man dog tror jag, eller i samband med det, när hon var omkring 40, då hade hon flera barn och hennes man dog då av någon anledning. Då så fick hon många fler uppenbarelser och skrev ner dem här, så de här finns nedskrivna och de är väl, handlar om alla möjliga saker. Jag såg det var flera tjocka böcker av uppenbarelser som hon haft. Jag skulle säga att hon lite grann låter som en, vad många idag skulle säga, en channeler, en kanaliserare eller någon typ av guide eller någon som får, alltså likt hur olika böcker. Paul Selig, vad pratade jag med en vän om precis, de här, han är sådana som kanaliserar texter. Hon fick uppenbarelser då. Det fick ju många i Bibeln också och det är en återkommande grej. Men idag så brukar vi inte prata om det på det sättet riktigt. Vi brukar inte prata om uppenbarelser utan vi brukar prata mer om att man ser saker ungefär. Men hon hade uppenbarelser. De här uppenbarelserna blev ifrågasatta delvis. Och de var, kunde vara om alla möjliga saker. Hon kunde få uppenbarelser om exempelvis som också står här på det här museet, att stå upp och stifta fred mellan Frankrikes och Englands kungar, vilka farliga vilddjur. Och det här påminner mig också lite grann om hur en del så här medium eller kanaliserare eller sådana idag kanaliserar budskap ungefär. De får budskap och hon menar att hon fick det från Jesus och Moder Maria och kommer inte ihåg om det var någon till. Gud tror jag också. De tre som pratade igenom henne då och gav henne som uppdrag saker hon skulle göra. Det hade inte så mycket genomslag så vitt jag vet. Men hon gjorde det, hon framförde saker eftersom hon var ganska högt ansedd. Och hade en ganska viktig position och pratade med kungen och så. Men i de här statliga angelägenheterna så hade hon inte så mycket påverkan ändå som det verkar. Men hon gjorde väl sitt, det hon kunde i alla fall. Antar att Jesus och åtminstone påven var nöjd med henne till slut. Men de här uppenbarelsen hon hade var inte till en början. Vissa tyckte att de var, ja men gillade de inte helt enkelt och menade att det var djävulens påfund ungefär. Men jag vet inte om man ser här nu, men ja, i alla fall så godkändes de inte av alla till en början för att de var så här extrema eller stack ut på något sätt. Sen blev de dock det. Påven godkände dem och hon är, vad heter det, helgonförklarad nu. Det står också där på den här väggen: kvinna, hör mig, du ska vara min brud och mitt språkrör, du ska höra och se andliga ting och min ande ska förbli hos dig ända till döden. Ja, så det är lite grann om henne, lite grann om hennes bakgrund. Hon hade de här, hon fick upprätta den här kyrkan då i Vadstena och hade uppenbarelser och kommunikation med påven och åkte där till och med till honom ett par gånger och dog där i Rom vid en av hennes strapatser dit då. Nu har jag dragit upp en bild från hotellrummet och hotellet vi var på, jag och min vän, var ett som heter då Birgittasystrarna som man kan bo på, som är alltså systrar som fortfarande finns kvar i den orden. Jag tror de bara är 7-8 stycken nu och de är ganska gamla och det är svårt att få in nya personer dit helt enkelt. Det är inte så många idag som verkar vara sugna på att leva i celibat. Man ska leva som fattig, man ska inte äga några ting och sådär. Och det är typ motsatsen till vad majoriteten människor idag vill. Så de verkar svårt att rekrytera nya som jag förstår det. Men väldigt vackert där, väldigt fint och utsikten var supernice vid vattnet. Och ja, väldigt, bara väldigt trevlig miljö där skulle jag säga. Väldigt gött att vara där. Det kändes skönt. Så här, bra energier eller hur man ska uttrycka det. Är min upplevelse i alla fall. Då finns i alla fall den här kyrkan. Och i den här kyrkan finns också hennes kvarlevor. Hennes reliker då som man säger. Och de finns i en kista. Och Och jag som upplever energier en hel del, åtminstone när jag vill, där är det både jag och min vän som jag var där med, känner väldigt mycket så här, det var väldigt starkt att vara vid dem, de här relikerna då. Det var stark energi. Tidigare när jag varit där så har jag också fått som ord liksom som hon känns som hon har så här talat till mig ungefär. Vid den här kistan så finns också hennes bön då, som man brukar kalla för Heliga Birgittas bön. Den här visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Och den är också så att den är lite längre. Det finns vissa som hävdar att det inte var hon som riktigt skrev den, men att den är i linje med hennes tänkande. Spännande. Absalom skriver här att en vän hade en jättestark upplevelse av att sitta vid kistan med hennes reliker också. Ja, men det var precis så som jag har känt. Och jag var där med min vän då Dagny för 6 år sedan tror jag också. Och då var det också verkligen så. Väldigt starka upplevelser. Och det är bara så skönt att kunna komma till sådana här, ibland kallar man det för kraftplatser. Och det här är verkligen en sådan, skulle jag säga, vadstena. Det är säkert att vara det i Rom. Jag har varit där också, men det är så himla mycket folk där omkring. Så det är inte så skönt när det är så här superturistigt. Hit kan man åka, nu var det lite mer turistsäsong som hade börjat i alla fall komma, men när jag åkte dit tidigare så har det knappt varit några där alls. Så det har varit typ tomt och det är bara väldigt skönt att gå omkring så. Och det finns många sådana här kraftplatser. De är mest kända, så här Stonehenge och vad heter det? Ja, med pyramiderna, antagligen någon ställen i Peru och på olika sådana platser, så kan man åka dit och uppleva väldigt mycket helt enkelt. Mycket starka energier och det kan vara, ja, för mig i alla fall, det känns väldigt meningsfullt. Och här är det ju bra då, för Vadstena är ju nära för oss som bor i Sverige. Det är enkelt att åka dit. Det är trevligt, inte så mycket folk. Men det är väldigt många som pilgrimsfärdar dit från hela världen, så vet jag vet när jag pratade på det där pilgrimscentrumet för några år sedan när jag var där. Det finns också avbildningar av henne där. Inte liksom, det är inte, finns inga bilder på henne, men det finns statyer då. Där hon, jag tror att den som jag visar nu är den när hon är i extas, som den heter. Och det här är ju en anledning till att de inte riktigt gillade hennes uppenbarelser, för de är helt enkelt, vad ska man säga, de är helt enkelt väldigt, om jag skulle säga sensuella. Om en vanlig person, eller om man ska säga en vanlig, någon bara skulle läsa ur dem, så skulle de säga att det här är sensuellt, sexuellt, alltså inte allt, men det finns delar av det. Jag ska läsa lite grann från en bok där som beskriver en av uppenbarelserna där. En dag när Birgitta, vilsen och olycklig efter Ulfs död, hennes man då, bad i sitt kapell. Det här är inte något som är supersensuellt, men det är ändå lite åt det hållet. kringgöt henne Herrens ande och upptände henne. Så här är liksom bara den. Att efter Ulfs död så kringgöt henne Herrens ande och upptände henne. Hänryckt i anden såg hon ett ljust moln och ur molnet hörde hon en röst som sa: jag är den Gud som vill tala med dig. Ja. Och så står det vidare då. Hon blev förskräckt och fruktade att det kunde vara djävulens bländverk, men hon hörde åter: frukt icke, ty jag är alla skapare och icke någon bedragare. Du ska veta att jag icke talar endast för din skull utan för alla kristnas frälsnings skull. Hör alltså vad jag talar. Ja. Så här är igen då: du ska vara min brud och mitt språkrör och du ska höra och se andliga ting och himmelska hemligheter, och min ande ska förbli hos dig ända till döden. Och överskriften här är på boken, i alla fall för kapitlet, så är det Birgitta Kristi brud. Och det här Kristi brud känner ju vi som är från Sverige och intresserade av sekter också såklart till, för Kristi brud är ju namnet på, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter. Jag tänkte jag vill inte nämna henne i det här, blanda ihop henne med det här. Men vi känner till det här med Knutby. Knutbypastorn och hon som var då Kristi brud, eller kallade sig för Kristi brud. Det är ju på en liknande sätt som det här då. Liknande sätt som Birgitta. Och intressant också, som det ofta är i de här sekterna, och när det blir väldigt, jag vet inte hur man ska uttala det, hur man ska prata om det, lite geggigt. De hade inte bara, vad ska man säga, att de blev upptända av Herrens ande som heliga Birgitta, utan de i Knutby hade helt enkelt massvis med sex med varandra också. Och hade någon typ av heligt krig där som de behövde ha sex för att uträtta Herrens verk igenom. Jag nämner det bara för att det finns de här kopplingarna. För nu, eftersom jag själv nu intresserat mig på senare tid för tantra och inte den här kanske, jag beror på vad man menar. Tantra har ju väldigt konstiga konnotationer i Sverige och sådär. Det är ju egentligen en version av, om man så vill, om en hinduism eller buddhism, Vajrayana buddhismen, den som Dalai Lama, så vet jag vet tillhör, är ju en tantrisk del av buddhismen. Så att det handlar ju inte om sexualitet, men det är bara att även den typen av energier inkluderas i praktiken ungefär, så skulle man kunna säga, inkluderas i teologin, inkluderas i sättet att se på världen. Det är inte bara att bli fri från alla de här begären, utan det är faktiskt att vi kan arbeta med den typen av energier då i oss själva, men även i, ja, då med en partner då. Och här är det intressant då, eftersom tycker jag att när man läser hennes uppenbarelse så är det uppenbart att, ja, men jag kommer inte ihåg det exakt nu, men så här, min mjölk och honung och du smakar, alltså den här typen av ord som beskriver det här, och just att hon är i extas. Och det är helt enkelt uppenbart sensuella, väldigt sensuella upplevelser som hon beskriver och som hon har då. Det är inte bara att hon tänker de här sakerna, utan det är direkt erfarenheten hon gör. Och hon kallar sig då, eller vet inte om hon kallar sig, men de kallar henne för Kristi brud. Och det är också att man ingår ett äktenskap då med Gud eller Kristus. Och det här är någonting som i min bild i alla fall försvunnit en hel del, tror jag. Eller som inte finns med. Jag är ingen superduktig på kristen historia eller den kristna historien. Men att där har man ju gått mycket mer mot att allt sånt där snusk är dåligt ungefär. Här är det ju då snusk med, citattecken, snusk med Gud. Men det är även det, skulle jag säga, i min bild finns det inte så mycket av. Så därför tyckte jag det var intressant att se det i de här uppenbarelserna och hur explicit det faktiskt är. Ja, jag ska inte stanna kvar vid det för mycket, men det var bara en notering som jag gjorde. I den här kyrkan så finns det också en, ja, det finns många så här ikoner då, som det heter, eller bilder. Så bland annat en bild som jag visar här nu, där jag sitter och mediterar framför en, så här, en ikon då, eller bild då på Jesus som är väldigt vacker, tycker jag. Den har jag köpt och har hemma på mitt lilla altare, eller man ska säga. Det är en av de bilder som jag har där. Inger säger, jag har varit där för länge sedan, jättevackert, tacksamhet. Ja, ja, men vad fint. Du uppskattar också den kyrkan och stället helt enkelt. Mm. Så ja, du som inte kollar nu så ser inte det, men det är bara en bild på Jesus som jag sitter framför där och mediterar inför. Sen så har vi det här bönerummet som är bland det som jag tycker i alla fall är bland det mest intressanta där. Jag vet inte om jag har någon bra bild på det här, nog bästa som jag hade laddat in i datorn i alla fall. Där finns bland annat en kista då, tror jag, som hon förflyttade sig i. Jag vet inte, kan inte den historien så bra. Men det är ett bönerum då, som egentligen inte var ett bönerum från början, utan det var ett kapell där de här Birgitta-systrarna eller Birgittinerorden, de personerna i den orden, använde som ett kapell. Men där, första gången jag gick in där 2006, så förstod inte jag att vad det här var. Jag visste inte vad det var, utan det var, jag trodde att jag var inne på ett museum, för det stod att det hette ett museum, men jag tänkte inte så mycket på det. Och så såg jag, här var ett rum, och så skulle jag gå in där, och när jag gick in där så var det som att jag hade svårt att gå in. Det var som att det tog emot nästan för mig, och det kändes väldigt märkligt, och jag blev nästan som skakig när jag skulle gå in. Och när jag gick in så till slut så bara kände jag jättestark, skulle jag säga, andlig energi där inne. Det var bara över, jag ska inte säga överväldigande, men det var väldigt starkt, det var väldigt påtagligt. Och likadant för min vän och Dagny som var med då. Och vi var där inne jättelänge, det var bara så behagligt att vara där inne. Det påminner mig lite grann om när jag suttit i grottorna i Arunachala, där Ramana Maharshi brukade sitta och meditera. Bara en sån här väldigt påtaglig energi. Spirituell, andlig energi, vad man nu vill kalla det. Det var så nu, den här omgången, så var vi också, det var det som var höjdpunkten, skulle jag säga, att vara i det bönerummet. Där sägs det att hon också fick många av sina uppenbarelser, står utanför i alla fall. Ingen säger, jag var så ung då, förstod kanske inte det på den tiden, men nu ja, vet jag så mycket mera. Ja, det är det. Så det är olika när man åker dit olika gånger. Så första gången så var det väldigt starkt för mig, bara jag kände av energierna. Andra gången jag åkte dit så, vad heter det, så märkte jag att jag drogs till ett hörn. Man kan faktiskt se det på den här bilden. Så det här hörnet som är här drogs jag till. Och ja, om du inte tittar så spelar det inte någon roll. Det är bara ett hörn i det här kapellet eller hennes bönerum. I det i alla fall hörnet så bara kände jag att jag drogs jättestarkt till. Och det här var då ja, förra gången, eller inte den här gången. Och så kände jag bara hur starkt det var där. Jättestark energi, som att det kom energi igenom mig, genom det här, genom väggen ungefär. Och jag tänkte inte på det då, men lite senare upptäckte jag att det är små, ja, som du tittar så ser du att det är som en, ja, ganska utsuddat, men det är lite grann som en typ, man kan se spåren i alla fall av en typ av en ovalformat, ja, en ovalformad ovalform, kanske man kan säga bara, som går där på den väggen. Och jag upptäckte det själv också då, när jag stod där, hade stått där ett, för mig brukar jag bara följa med de strömningar som kommer, och kan kännas lite pinsamt om det kommer någon in där på, för det är ett museum och det kan komma folk där som undrar varför jag står och tittar in i väggen där, som Blair Witch Project slutscenen där, när det står någon och kollar in i väggen. Så ja, men jag stod kvar i alla fall. Det höll på i någon kvart, 20 minuter ungefär. Och sen så gick jag över till en annan del av rummet som jag kände dragning till, och upplevde samma sak där. Efter det så gick jag ner till receptionen och sa det. Vad som hade hänt, att jag kände som jättestark energi där bara på de här. Och att jag såg att det här var lite ovalformat där. Så vad är det för någonting? Och då berättade de för mig att det här är då mandorlor. Och mandorla då från mandelformad. Och det är det som man kan se, jag tror det är Jesus vid transfigurationen, och vid olika ställen så kan man se att han och kanske andra också är på andra ikoner, jag vet inte, han som jag har koll på där, men att han står där, Jesus, och vid den här mandorlan. Och mandorlan är då, som jag förstår det, en typ av portal nästan, skulle vi kunna säga, mellan det fysiska jordelivet och himmelriket ungefär, eller andra sidan eller vad man ska kalla det. Så det var, tyckte jag var väldigt intressant, hur jag känt den här intuitiva dragningen och energin också vid de två mandorlorna som jag. Och det blir ännu roligare då, tycker jag, eftersom att jag själv inte har någon kunskap om såna här saker. Alltså jag har ju fått det nu eftersom jag har kollat upp det, men jag är ingen expert på kristendom eller Jesus eller något sådant. Det är ingenting jag är uppväxt med. Utan jag har bara gått dit, gått in och ställt mig i rummet och bara känt en väldig dragning till två ställen på rummet. Och som visar sig sen vara de här mandolorna och som är då sådana portaler då som de beskriver. Mika säger, ska se vad det står. Härligt att höra din berättelse om Vadstena. Jag brukar åka dit för att bara vara några helger varje år. Det finns många goda platser där. Jag rekommenderar boken Skadesjuken ängel av Monica Lantz. Okej, okay. Tack. Ja. Ja, men det är verkligen ett ställe att åka dit för att bara vara, som du säger. Det är en väldigt bra ställe för att bara vara, för det är så lugnt. Till skillnad från Stockholm där jag bor, där det inte är lugnt. Utan det är en väldig skillnad från Stockholm. Det är stillsamt. Jag gissar att medelåldern där är väldigt hög också. När man ser dem som, jag såg ju några barn här och där. Men de flesta var klart äldre. Jag var bland de yngre och jag är medelålders. Men det var nästan varenda en var ganska mycket äldre än vad jag är. Okej, okay. Så den här gången nu när vi åkte dit, förra gången när jag var där och hade en upplevelse med mandorerna i hennes bönerum, så var jag själv då. Men nu åkte jag dit med min kompis Dagny igen. Och samma sak igen, dog in i det här bönerummet. Det är verkligen min rekommendation. Men det är olika då hur man upplever, som Inger sa här. Det är så olika vilket ställe man är på, alltså vilken plats i livet man är på, hur man upplever saker, vad man gillar, sånt. Så det tar inte mina ord på vad du ska göra där, men det är mitt tips, precis som Mika skrev här också. Det finns massa spännande grejer där. Det finns trevliga kaféer, det finns olika bokhandlar, antikvariat, typ 300 antikvariat känns det som. Det är bara fullt med sådana där. Och bara en väldigt skön, stillsam miljö. Nu när vi åkte dit igen, den här gången så gick vi såklart också in i bönerummet och hängde där. Och på samma sätt blev det faktiskt att jag lät mig guidas bara när jag var där. Och likadant så drogs jag till först den ena av de här två mandolorna, de här portalerna eller vad man ska kalla det för. Och så stod jag där och jag fick orden, som jag minns, ge mig styrka, kraft och mod att göra det jag ska göra. Det bara kom, bara spelades i mitt huvud, bara rullade. Ge mig styrka, kraft och mod att göra det jag ska göra. Så det, ja, jag brukar inte tänka så mycket kring saker som händer. Eller det kanske jag inte ska säga, jag tänker en del kring saker som händer, men inte jättemycket. Utan försöker mer bara följa flödet, om man ska säga. Sen gick jag till andra och sen gick och satte mig på den här, en bänk som finns där. Man kan faktiskt se det på det här kortet. Det var Dagny som tog det här kortet, som man kan se mig sitta lite grann där bakom. Då sitter jag på bänken mellan faktiskt de här två mandorlorna. Och ja, det är bara så härligt att bara vara, som sagt, bara vara i den miljön, i det rummet, i den närvaron som den har. Det är som en sån här, ja, det är som en sån dansande energi nästan. Jag vet inte hur man ska uttrycka det, som jag upplever. För jag gissar att inte alla upplever på det sättet. Det var när man såg besökare eller andra turister där som gick in, så gick de ofta bara in och tittade och så, men vad är det här för någonting, och sen gick de vidare. Men om man är känslig för andliga energier och känslig för sådant helt enkelt, så kan man göra det. Kan man definitivt känna av sådant. Marit säger, tack för inspirationen att åka en andra gång. Ja, men varsågod. Det är verkligen en inspiration, och hon är också en inspiration tycker jag, Birgitta. Hela Birgitta, att ha varit den här ganska modiga personen som vågar utmana, likt hur Jesus ju gjorde. Han är ju, vad ska man säga, väldigt, min katt här som håller på och som löper, som går runt och jamar. Men hon var modig. Och det kanske inte ens var mod, hon kanske bara, det var så hon var. Hon gillade att, vad ska man säga, uttrycka sig, säga sådana saker. Precis som Jesus också, att han bara, han gjorde det han gjorde. Sa saker som andra inte gillade. Han gick och välte borden där med månglarna som lånade ut pengar. Och var en förebild då. Också väldigt mycket emot, skulle jag, min bild i alla fall, emot hierarkier. Emot att det är någon som bestämmer. Emot doktriner och för direkta upplevelser. Och det var ju det som hon hade också då. Hon hade så kallade uppenbarelser då. Men just det här med direkta upplevelser är någonting också som fallit bort mycket i kristendomen. Jag vet, en vän till mig, en präst, utbildade sig till präst men och arbetade som det i flera år. Och sen gick han igenom ett andligt uppvaknande och förstod inte vad det var som hände honom. Och det är en sån lustig grej, tycker jag, att det som är själva essensen, tycker jag, i andlighet, det vill säga den direkta erfarenheten av Gud då, eller vilken tradition det nu är, att gå igenom den här processen som såklart de kristna mystikerna skriver om, men som mer har blivit till, om det är någon som ens läser om i, och jag tror inte man gör det så mycket ens i när de går prästutbildning och läser, man läser teologi eller religionsvetenskap och så, så är det inte så mycket fokus i min bild i alla fall. Jag läste en del teologi själv, utan man läser mer bara om det som teorier och historia nästan. Men vad det handlar om är ju direkt upplevelser, likt hur hon Birgitta, heliga Birgitta, hade uppenbarelser, men också i sin vardag, tror jag, hur hon gick omkring bara. Och det var min kompis, när han förstod vad han gick igenom, var, tror jag, jag minns inte om det var det och jag kan berätta det fel, men vi säger att det är så, när han läste en bok av Eckhart Tolle då, som, ja, där beskriver han det ur ett första persons perspektiv. Och det finns såklart kristna mystiker, Meister Eckhart, som jag tror Eckhart Tolle döpt sig själv efter, eller blivit döpt efter, och det finns massa andra också. Men de är inte, det är inte de, likt hur det inte är sådana som Birgitta, likt hur det inte är sådana som Jesus, som är de som bär upp kyrkan idag, skulle jag säga, utan det är ganska, och det förstår man ju, alla kan inte vara som Messi i fotbollen och sånt där. Och inte, men det är inte menat bra, utan bara att ha gått igenom den upplevelsen, att ha den direkta erfarenheten av Gud, att ha den direkta upplevelsen av att har gått igenom ett andligt uppvaknande. Men det är bara spännande att även när någon jobbar som präst och går igenom ett andligt uppvaknande, inte förstår vad det är för någonting, utan upptäcker det när de läser andra saker då. Och sen så finns det såklart inom den traditionen. Det finns hur mycket som helst, kristen mystik, the cloud of unknowing, icke-vetandets moln. Det finns mer moderna kristna mystiker som Fader Thomas Keating, han är död nu, men han har skrivit om kristen kontemplation och hur bra som helst, och det finns flera andra också som gör det. Men det är inte riktigt om, så här, om man träffar en random svensk präst idag, så pratar inte de om det på det sättet. De predikar inte om det på det sättet, och de har inte den direkta upplevelsen heller, är min bild. Precis som att de flesta inte har den direkta upplevelsen, men det är det som man vill ha. Det är det som är den direkta läran, när läran kommer från direkta upplevelser. Annars är det ju tankar. Jag gissar att de flesta präster har någon typ av upplevelse av någonting ändå och känner en dragning till det, men det är skillnad på och det och att ha gått igenom ett sånt här typ av andligt uppvaknande, där det som står i icke-vetandets moln eller Meister Eckharts böcker är en egen upplevelse. Det kan man såklart inte förvänta sig heller. eftersom det inte är så himla vanligt. Men det är någonting som går förlorat också. Det är då det blir lite, det blir inte levande på det sättet som Jesus är levande. På det sättet som hela Birgittas språk och hur hon var, gissar jag, var levande. Och på det sättet som vissa idag är också väldigt levande. Som fader Thomas Keating, om man söker på honom så känns han också väldigt levande och pratar från direkta erfarenheter. Inger säger, jag håller med dig helt. Jag antar att du menar det här då med att det kan kännas lite trött. Det kan kännas lite sådär när man går på predikningar, om man ska säga. Inger säger vidare, det är det som händer nu med mänskligheten. Ett måste, känner jag. Ja, så det kan komma från alla möjliga håll och att det här... Det har blivit något mer kanske, om man ska använda ordet, demokratiserat uppvaknandet i den meningen att fler har fått, fler får möjligheten till det. Det är inte längre, ja men precis som om man tar Jesus då igen, jag är inte någon superexpert på honom, men att vi har någon som pratar om direkt upplevelse som säger det här är här nu, det finns för er nu, du behöver inte gå till någon präst, du behöver inte skriva en så här avlatsbrev, du behöver inte... Den här hierarkin där det är liksom olika människor som är närmare Gud i egenskap av sitt ämbete. Det kom sen. Det fanns ju hierarkier innan och det är bara så mänskligheten fungerar. Det är de här hierarkiska strukturerna som vi bygger upp kring allt möjligt hela tiden. Och såklart en hierarki behöver inte nödvändigtvis vara dålig. Det finns, man kan prata om positiva utvecklingshierarkier som barn går igenom. Man utvecklas och blir förmågor bygger på varandra så vi kan röra oss och vi kan kommunicera och vi kan utveckla vårt språk. Så det är en typ av positiv hierarki och det finns andra typer av hierarkier som inte är nödvändigtvis negativa. Det finns också hierarkier där någon kan mer och att man lyssnar lite mer på de personerna naturligt. Och eftersom de, men sen har vi de här konstruerade hierarkierna som att, men låt säga att en chef bestämmer allting för alla på ett företag, även fast den personen inte vet bäst om allting. Det, så, och då använder vi inte intelligensen optimalt. Och på samma sätt här, och vem som helst kan få den direkta upplevelsen av Gud eller direkta upplevelsen av de här, det som de olika traditionerna pratar om, framförallt de här mystika traditionerna, de stora religionerna eller de här non-duality-traditionerna som finns. Ingen säger upplevelser av Gud som vi alla har inom oss. Det andliga är viktigt. Det andliga är viktigt. Ja. Anneli säger god kväll allihopa. God kväll Anneli. Ja men exakt, de direkta upplevelserna, för de är, det är en, som många säger, så här, en födelsedagsrätt för oss. Vi har rätt till de upplevelserna. Det finns ingenting mellan oss och Gud. Det är ingen, man behöver inte gå till någon präst. Och det är ju, jag skulle säga, de flesta idag är ju mer åt hållet att de är mer spirituella än vad de är religiösa. Förr var det ju religionen som var det förhärskande, vad ska man säga. Alla indoktrinerades, om man ska tycka det i negativa termer, till att ja, men bli kristna. Och då handlar det om att så här, lära sig Bibeln utan till, så när man tittar på Barnebullerbyn eller Madicken eller något sånt där. Så ser man att alla ska, och det var det som var kristendomen, att man får lära sig att man hamnar i helvetet om man onanerar eller något sånt där. Det finns såklart massa positiva saker också, men de direkta erfarenheterna och förståelsen av det lyser ofta med sin frånvaro, så vitt jag kan se i alla fall, och när jag hör om det och även när jag hör präster och så här tala om det idag. Och det är därför många, tror jag, söker sig till mer alternativ andlighet, det vill säga den typen av andlighet som är mer, ja men, öppen, mer tilltalande, kanske på ett sätt mer, ja men, mer spännande. Och det blir det här, man kan ju tänka ur ett narcissistiskt håll också, att det är du som är Gud, det är du som är så här. Det är såklart inte egot, jaget, som är det på det sättet, men egot, jaget är ju en illusion, så spelar ingen roll, det blir i alla fall sant att så som alla fall många traditioner. Kristendomen skiljer sig lite grann åt där, i alla fall i den vanliga kanon, att där har vi som är de här små människorna, och så sen finns Gud där borta. Och man tvingas gå till de kristna mystikerna för att hitta det som överensstämmer med de andra mystika traditionerna, som buddhismen exempelvis, eller hinduism, delar av hinduismen och buddhismen, som zenbuddhismen till exempel. Då ser vi överlappningar där mellan det Meister Eckhart skriver och Huang Po skriver i eller någon annan, Dogen Senji skriver i zenbuddhismen. Tydliga överlappningar, vi ser att de pratar om samma sak, och någon som en annan, Bernadette Roberts, ingen är superbra på heller, men hon var en sån här kristen person då, som gick igenom det här uppvaknandet också, och där Gud till slut försvann också. För när vi går på den här andliga vägen och saker faller bort, vår tro faller bort, kristendom faller till slut bort, zenbuddhism faller bort, för allt det är idéer. Idén om Gud är också en idé. Det betyder inte att det inte finns, men det är också en det är typ av illusion. Det som är sant, det som är absolut sant, är i icke-vetandets moln med. Det är någonting som går bortom, och vi får svårt att beskriva när det börjar gå så långt bort, men att så är det i, skulle jag säga, alla de här mystika traditionerna. De beskriver någonting som går långt bortom det som, det är det som de här jag frågade någon gång under någon ceremoni så här, varför var Jesus, varför pratade han så krångligt? Varför var det så svårt att förstå? Det jag fick till mig var just att han sa de här sakerna för att det pekar mot en direkt upplevelse. Likt koaner i zenbuddhismen. Så koaner i zenbuddhismen är ofta så här frågan, vem är jag? Eller vad är det här? What is this mind? På engelska, vad är det här sinnet? Hur låter en hand som klappar? Sådana frågor som vi inte kan få svar på genom vårt intellekt. Vi kan inte besvara dem själva. Vi kan inte tänka ut dem, utan de går bort dem. Och på samma sätt då fungerar då Jesus, hans fingerpekningar många gånger åt. Ingen säger, Jesus Kristus har varit med mig sedan jag var ung flicka. Idag är det mitt liv. Jag arbetar som spiritledare och lärare. Jag älskar det jag gör, att se helheten i versaler. Vad trevligt att höra. Och vad fint också att varit med sedan ung flicka. Många som jag känner som har vuxit upp med inom så här kristna samfund eller pingströrelser eller någonting annat, har många gånger delvis positiva erfarenheter, men också ganska mycket negativa, framförallt kring sådana här saker med att det är fel att göra vissa grejer, att man blir instängd, inbakad och skrämd. Man hör folk från, det tror jag nämnde den här dokumentären som går på bio nu tror jag, som heter Leaving Jesus. I USA finns det väldigt många exempel på människor som vuxit upp och fått höra att ja, men djävulen kommer att ta dig om du gör si eller så. Eller om du är homosexuell till exempel. Så många har väldigt dåliga upplevelser av det helt enkelt. Så det är fint att höra att, för det finns ju det här andra också. Så att vi inte, ska man säga, slänger ut barnet med badvattnet. Utan det är de andliga traditionerna pratar om, skulle jag säga, framförallt de mystika då, är ju en direkt upplevelse som vi kan ha. Så vi undersöker oss själva, vi behöver inte ha någon religion för att göra det, utan det är vår födslorätt, det är det som är just nu. Det äger ingen religion. Och det är inte så att ja, men, sufism inom islam är rätt, eller islam är rätt och kristendom är fel, utan de pratar om, såklart, om samma sak, för det finns bara en värld, det finns ett sinne, eller så ser jag på det i alla fall. Och skulle jag säga, de här mystikerna, det är därför de börjar överlappa så pass mycket, även om inte de exoteriska eller mera explicita texterna i religionerna överlappar, eller att de håller med varandra, utan de krigar snarare. Men mystikerna, de som pratar om den direkta upplevelsen, de som pratar om det vi själva kan komma åt genom kontemplation, genom meditation, genom att gå inåt, genom att ställa oss frågan, vem är jag? Känn dig själv, know thyself, den typen av frågor, de håller med varandra. De ser samma sak. Mika säger, Ja, men god kväll Anneli och god kväll alla vackra stjärnor vi är. Tacksamhet för det du säger, säger Inger. Ja, tack själv. Och Absalom säger att anledningen att börja bli populärt hos Medelsvensson, stigmat att bli klassad som knäpp, är borta. Jag håller med. Det är min bild i alla fall. Jag vet inte om jag är biased, men bara när man tittar på sådana saker som populärkultur, så kan man ju se serier på Netflix. Det är väldigt många serier som har övernaturliga fenomen som människor gillar att titta på. Uppenbarligen, eftersom de går på Netflix, så får de visa grejer som vi vill se, helt enkelt. Det finns massa andra dokumentärer och sånt som inte alls handlar om det, men jag har bara noterat att det finns väldigt många sådana grejor. Jag såg någon dokumentär här på SVT Play också, där de visade att det här Harmoni Expo, det kommer mer och mer människor där hela tiden. Och jag såg någon studie i USA, de här människor som kallar sig för spiritual but not religious, de växer också. Så det har verkligen kommit, som du säger Absalom, att det kommer tillbaka mycket i lite grann ny form då. För det är som sagt inte jättemånga människor som är superintresserade av så här klassisk religion. Och många som växte upp i det, som sagt, min erfarenhet i alla fall, att de har lämnat det helt enkelt. Och det är ju inte, jag menar, ja, det är ju religionens fel, men det är ju precis på samma sätt som folk tycker att gammal typ av organisation är tråkig. Den typen av organisation och makthierarki, sätt att bedriva religion på, är ju någonting som är väldigt gammalt, precis som våra gamla universitet eller vår gamla stat eller något sånt där. Det är för yngre människor och även människor generellt, skulle jag säga, ganska trött och sekt och fyrkantigt och tråkigt helt enkelt. Och många känner sig inte hemma i den organisationsstrukturen och den typen av ordning, utan vill ha någonting som är friare, som är mer öppet, som är mer flexibelt och mer, som sagt, direkta upplevelser, och kanske träffa människor också som har direkt upplevelser. Och det finns ju massvis av sådana personer på YouTube och på andra ställen. Och i den meningen så har ju det här, den nya typen av andligt uppvaknande, blivit möjliggjort, eller vad ska man säga, demokratiserat. Det har blivit möjligt för väldigt många människor att uppleva det, eller få tillgång till den typen av information bara. För det finns precis överallt. Det finns så mycket så att du aldrig hinner läsa det eller se det. Det är bara, vi överöses av det. Så det är verkligen en intressant utveckling som vi har. Ingen säger, jag har upplevelser när jag mediterar. Och spirit är svaret för världens andliga ökar hela tiden. Ja, för det andliga ökar hela tiden. Precis, som meditation, kontemplation, gå inåt, är ju verkligen de här sakerna som igen då alla mystika traditioner rekommenderar. Men det är inte det som, ja, men många av de här religionerna gör. Alltså de har att man ska be, definitivt, men den här kristen kontemplation finns i den mystika ådran av den kristna religionen. Och det finns inom sufism, så finns det jättemycket sådant djup. Det finns inom judisk kabbala, och det finns inom alla traditioner, definitivt inom zen-buddhismen, den delen av buddhismen. Zen betyder just meditation. Och där är det, och därför jag drogs till det väldigt mycket, tror jag, för att det var sånt fokus på praktiken, på just den här praktiken meditation. Och det var nästan ingenting man behövde förstå, ingenting du behöver tro på. Ingen som säger åt dig vad du ska göra eller hur du ska leva ditt liv, utan det är bara så här, om du vill så gör den här praktiken. Praktiken är att sätta dig ner och meditera med regelbundenhet, helst varje dag, helst någon halvtimme eller något sånt där. Och ja, men gör det så mycket som du vill, känner och orkar. Och utforska själv, som Buddha säger. Tro inte på det jag säger, utan se själv vad som är sant. Så gå inåt, ställ dig frågan vem är jag, eller räkna andetagen, gör ett mantra, gör body scanning, gå enka style eller vad du vill. Gör bara någonting och se vad som händer. Och sen kan du själv bedöma, är det här den här typen av andlighet? Är de här andliga upplevelserna, när du nu får dem, känns de meningsfulla för dig eller tycker att det verkar vara strunt? Tycker att det verkar vara strunt, så ja, men då är det bara att inte göra det. Men det finns ingenting som du behöver köpa. Ingenting du behöver tro. Men rekommendationen är ju definitivt att utforska det. Och själv bestämma sig. Ingen säger, jag gör även mantran sedan länge. Det är fantastiskt. Ja, men mantran är ju en sådan metod som återkommer i många traditioner. Den tillhör faktiskt också, enligt Wikipedia i alla fall, den tantriska traditionen. Så mantran, jantran och mandalas och den typen av praktiker tillhör den tantriska traditionen. Och mantran är ju en av de praktikerna som man har sett i alla fall Jeffrey Martins studier, hjälper vissa över. De hjälper människor igenom ett andligt uppvaknande, likt hur self-inquiry då, som är det som man skulle kunna kalla det som man ofta gör i zen-buddhismen gör. Det vill säga jag ställer sig frågan, vem är jag, eller vad är jag, eller vad är det här? Vem är det som tänker? Det är en typ av self-inquiry. Ramana Maharshi, som jag brukar prata om, hade ju det också som primär praktik, att ställa sig frågan, vem är jag? Nisargadatta Maharaj, en annan indisk mystiker eller andlig lärare, man ska säga, hade ju att bara vara med I am, bara vara med jag. Stanna kvar med det bara. Jag. Men sen finns också de andra, body scanning. Känna hur andningen går in och ut genom näsan. Känna sensationer, kroppssensationer i kroppen. Vi har noting, att man noterar kroppssensationer, man noterar tankar. Istället för att gå in och tänka vidare, så noterar vi bara, en tanke kom upp, en känsla kom upp. Och då, varje gång vi gör det, så skapar vi lite distans mellan, ska man säga, så fastnar vi lite mindre i tankarna och känslorna och i kroppssensationerna och i någonting annat i den yttre världen. Därför många sluter ögonen till och med när de mediterar. Och det är också bara olika typer av praktiker. Sen buddhismen, som jag praktiserat överlägset mest nu, slog mig idag att det är över 20 år nu sedan jag började med det. Där har man ögonen öppna. Och för mig så mediterade jag så över väldigt, väldigt lång tid, att ha ögonen öppna hela tiden. Men min bild är att det kan vara bra för vissa att mixa lite och göra ibland. Framförallt när man hållit på ett tag. Känna in lite grann vad som känns bäst. Vad är det bäst för mig att, eller vad känns bra bara. När vi gjort de här olika, eller vi testar på de här praktikerna. Kanske skulle kännas super att göra mantran ett tag. Kanske jag vill byta till att ställa mig frågan, vem är jag? Eller byta till att bara vara, som Mika skrev där. Bara vara i vadstena, bara sitta där. Bara göra i zen-buddhismen finns det också som praktik, shikantaza, som betyder bara sitta. Och kanske hoppa runt mellan dem. Igen, man får göra bedömningar själv. Många lärare, andliga lärare, tror jag inte skulle rekommendera det. Utan de skulle nog säga, håll kvar vid en praktik. Och det kan nog vara bra för vissa. Men för andra är inte det. Och det kan man bara, ja, hur ska man avgöra det? Det är du som lever ditt liv, så du får bestämma själv, tänker jag. För den andliga läraren vet inte nödvändigtvis vad som är bäst för dig. Det kan vara att de har rätt. Det kan vara att de har fel. De har såklart mer erfarenhet och de har en auktoritet. Så de kan såklart svara på sådana saker. Men de har inte den typen av vetskap om hur det fungerar att gå mellan olika meditationsmetoder. För det är ett relativt nytt fenomen. Ett nytt fenomen att vi överhuvudtaget har alla världens traditioner i vår hand, i vår mobil, eller hur man nu ska se det. Allting finns tillgängligt för oss. Det finns nästan för mycket för att det ska vara fungera ens. Det kan bli överväldigande för oss. Därför kan det vara bra också, tycker jag, med sådana här lite förenklade grejer. Jag vet att jag nämner han Jeffrey Martin rätt ofta. Jag tycker inte att hans kurser är så här kanske. Jag vet inte om jag skulle rekommendera dem. Jag tror de kostar en del också. Men bara själva idén att vi faktiskt kan prova oss fram lite grann. För det är så jag tänker på livet i alla fall. Samma sak med kost, samma sak med träning, samma sak med psykoterapi, samma sak med allt. Att kognitiv beteendeterapi är inte det bästa för alla. Att äta veganskt, eller carnivore, eller keto, eller LCHF, Atkins, är inte heller det bästa för alla. Att äta high fat, eller high carb, low fat, är inte heller bäst för alla. Det finns ingenting som är bäst för alla. Och vi är väldigt unika. Det är samma sak med mediciner, såklart. Och det är samma sak med vår andliga väg, vår andliga resa. Vi är olika som människor. Vi är till och med väldigt olika. Och vi kan förändras också, så vi förändras över tid. Jag har förändrat hur jag praktiserar över tid. Så jag är inte samma person som jag var för drygt 20 år sedan när jag började meditera. Utan idag ser min praktik annorlunda ut, även om det finns många likheter. Men det är så viktigt att, tror jag i alla fall, att våga göra annorlunda också. Framförallt om man har en benägenhet att göra samma hela tiden. Har man istället benägenheten att hela tiden hoppa runt, så kan utmaningen vara att kanske prova att göra samma sak över en tid. Igen, det är det här man själv måste prova sig fram med. Jag ser att ingen säger att jag började studera Indien 2007, jag är fortfarande kvar där. Vi är servicevärlden runt sedan länge. Ja, men vad vackert. Indien är ju någonting som jag också känt en väldig dragning till. Och Arunachala, som jag nämnde tidigare, där dit jag åkte 2018, va? Och bodde där vid Ramana Maharshis berg, om man får säga så. Inger säger vidare här: varje dag, detta är fantastiskt för att kunna hjälpa världen. Vi är många runt hela världen. Ja, men vad fint. Anneli säger: jag håller också med zenbuddhist. Jag håller också på med zenbuddhistisk meditation, som jag lärde mig för många år sedan av en präst och konstnär i Kista kyrka. Men vad kul. Det här är också en grej som jag tycker är lustigt, att jag tror jag drömde om en präst här som jag träffat i natt. Som, för på berget så finns det ett kristet retreat center där dit Pelle Bengtsson, som är han är både meditationslärare, eller han är både zen-buddhistisk lärare, om man ska säga, och svensk präst. Så han har så här båda skolorna i sig. Men vad jag tänkte, vad min poäng var, är att det är lite lustigt, tycker jag, att många svenska kyrkor har inkorporerat zen-buddhistisk meditation när de faktiskt i den kristna traditionen, i den kristna mystika traditionen, har kristen kontemplation och kristen meditation, som faktiskt är, det är samma sak i princip. Det är lite annorlunda, men varför inte göra det när det redan finns i traditionen? Lite som Dalai Lama brukar säga: bli inte buddhister allihopa, ni har ju er egen tradition redan. Ni behöver inte konvertera till buddhismen. Känner man en dragning dit ska man göra det, men det är bara det här. Ja, jag förstår det, för att det har fallit ur den kristna traditionen väldigt mycket, det här med meditation, kontemplation. Men att det finns där, det är det som fader Thomas Keating, som jag nämnde tidigare, pratade om. Jag tror sådana som Thomas Merton och Meister Eckhart också. Det finns där. Det är bara att plocka upp det, så blir det också i linje med det andra, teologin och så, som finns redan i den traditionen. Inget fel på zenbuddhism. Det är det jag själv drog till. Men bara förstod inte riktigt varför man skulle ha det i svenska kyrkan. Men jag förstår det, eftersom man inte har någon meditationstradition. Och då är det såklart bättre än ingenting. Ingen säger: meditera, gå ut i skogen är fantastiskt. Ja, det är det ju. Gå ut i skogen är också en sån sak. Där kan vi få en oas, precis som Vadstena. För vi kan gå ut i ett, ja men bara i skogen. Och man känner ju där, finns även en massa studier på så skogsbad, och jag tror det finns så skogsbadsguider och sånt nu till och med. Men det är också så bra, för det är gratis. Meditation är gratis, gå ut i skogen är gratis. Det är bara att gå ut och det blir lite som en naturlig meditation. I alla fall en avslappning. Och det är det de här studierna visar, att skogsbada eller gå promenader i skogen är hälsosamt för oss. Det är väldigt hälsosamt för oss. Jag själv har faktiskt inte så mycket dragning till det, men jag försöker göra det ändå. Och det är skönt när jag gör det. Instämmer, säger Anneli. Man behöver hitta sin egen väg. Absalom säger, jag började gå på kväkarmöten när jag höll på med kampsport bara för att få lite zen-flow. Ja. Ja, men så kväkarna, Quakers, det är också en sån här häftig gruppering. Jag kan inte så mycket om det, men jag vet att jag har läst lite grann om det. Och ja, få in flow i kampsport. Det har jag tänkt göra faktiskt en video och prata om just kampsport, för där återkommer det. Det finns ju vissa som explicit inkorporerar olika typer av andlighet. Jag tänker så här Shaolin-munkar och sådana här olika kampsportstilar i Kina som har det här med qi och sånt. Där finns ju det automatiskt. Men även vet jag hur moderna kampsportare som håller på med MMA till exempel, eller Ultimate Fighting Championships, MMA står för Mixed Martial Arts, pratar om hur de tränar för att komma in i flow egentligen. Det är det de beskriver. Hur kommer jag bättre in i flowet? Det här, hur kommer jag in i flow? Hur kommer jag in i, och kanske inte ens benämner det vid det, men vissa har jag hört det. Jag vet en som heter Dan Hardy, en fighter, han, jag tror han lyssnade till och med på så här binaural beats eller brainwave entrainment och försökte komma in i det här tillståndet där han inte tänker, för det är då man slåss också som bäst, är då vi arbetar som bäst, är då vi gör sakerna som bäst, vi tränar in rörelser, vi tränar in saker att göra, och sen så sätter vi oss i det här tillståndet bara, och sahaja samadhi som de säger i hinduismen ibland då, det spontana naturliga tillståndet, och då gör vi bara skapar vi är det här zen-flowet som du nämner, Absalom. Och då sker det bara. Det som sker, sker. Vi är bara. Vi bara gör utan att tänka. Och en del har förstått det även inom kampsport, definitivt. Eller i traditioner som pratar om det på olika sätt. Men även, som sagt, i det här som vissa kan tycka barbarisk kampsport som Mixed Martial Arts eller Ultimate Fighting Championships. Men där är det också. Det är så viktigt att bara reagera och bara vara. Anneli säger, känns så starkt att du har det zen-buddhistiska som genomsyrar dig i din varelse, och din röst som är så behaglig och vilsam att lyssna på. Ja, men tack så mycket, Anneli. Så de är kanske, ja, men det är nog mycket möjligt. Det är, man dras väl ofta lite grann, tänker jag, till alltså, den typen av personlighet som man har. Så resonerar det med olika typer av saker då, och zen-buddhismen resonerar det definitivt väldigt mycket med mig och sättet de är på och pratar. Men också när jag gått igenom mina andliga uppvaknanden, man ska säga, så har jag märkt av att jag börjat resonera med sånt här som heliga Birgitta, med Jesus och andra traditioner, sufismen, egentligen alla mystika traditioner och massa icke-dualistiska non-duality lärare som också bara det här bara det som är just nu, alla som lever det är på det sättet, känner jag att jag resonerar med idag. Inger säger, alltid viktigt att gå sin egen väg, tillit är viktigt, ananda, transformation, att få uppleva det oneness, ananda, jag vet inte om du skrev det med flita, men att det är ju det här satchitananda, being consciousness, bliss, varande, medvetande, salighet eller vad man säger, bliss, joy. Det är ju verkligen också bara det som blir, det som heliga Birgitta upplever, att vara i extas är att vara i oneness, att ha bliss, ananda då som det heter. Det är själva vår existens som vi bara kan känna. Vi bara är i det, så uppdagas det för oss, så finns det för oss när vi är i flow, när vi är i flöde, när vi är i zen flow, så är vi i en typ av bliss, eller den typen av bliss som de pratar om i de traditionerna. Mia säger, god kväll alla fina, jag kramar träd och upplever då så mycket helande och läkande energier. Meditation är så viktigt för mig idag. Inom meditationen kom jag in i mitt eget kärleksflöde. Awesome! Ja. Ja, men verkligen. Det här med att krama träd är också bara det. Jag gör inte det så mycket, men jag har gjort det många gånger. Att jag bara lägga handen på ett träd. Bara lägga handen på marken. Bara gå barfota i gräset. Men hålla om ett träd är ju, då får man uppleva den om man är ändå, om man är känslig för energier eller bara märker av det. Man behöver kanske inte ens märka så mycket, utan man bara känner att det är skönt. Känner man inte det och tycker det känns löjligt bara så, ja, då behöver man inte göra. Men jag kommer att tänka på en vän till mig som var på ett meditationsretreat. Jag tror det var just Goenka. Och han mådde så dåligt och ville bara gå ut därifrån, eller åka därifrån, för han, ja, man kan hamna i väldigt jobbiga tillstånd när man är på meditationsretreat. Han var på ett sånt här 10 dagars. Och då såg han en kille genom fönstret som gick och just som du skrev där med, kramade om ett träd och bara synen av det. Så han gjorde det inte ens själv, utan han såg någon som kramade om det här trädet. Och det fick honom att bara, ja, men komma tillbaka till sig själv. Att hamna i sitt, jag vet, han använde inte det ordet, men kärleksflöde kanske, sitt egna kärleksflöde. Han kom tillbaka, han såg någonting som såg vackert ut, det här att faktiskt hålla om ett träd. Att det kan ju någon tycka sig löjligt ut, men det är superskönt. Det är väldigt trevligt. Och, ja, och någonting som också, det är gratis, det är bara att gå och hålla om ett träd. Det, jag har verkligen gillat det när min dotter var väldigt, när hon var yngre så hade hon möjlighet, då kunde hon, ja, men, prata med träd och olika väsen. Så då kom jag ihåg att vi gick och gjorde det ibland. Vi gick i skogen och hon kunde ju prata med träden. Jag kunde inte det, men jag kunde lägga handen på och känna av energin ungefär. Och det var också bara en väldigt, väldigt vacker upplevelse. Både för att höra vad hon sa, träden sa, men också själv känna då bara på deras energi. Men också som vi kan göra, krama. Det är så välgörande bara. Och sen då inom meditationen kom jag in i mitt eget kärleksflöde. Det är också bara så en himla bra grej. Bara sätta sig ner, blunda. Och gör vi det regelbundet så bygger vi upp en typ av inre kraft också. Att kunna komma tillbaka till oss själva. Landa tillbaka oss själva i vår egen energi. Inte gå ut till andra, inte gå ut till tankar, inte gå ut till känslor, inte gå ut till andra människor. Utan bara vara i oss själva. I vår egen energi. Känna här och nu. Vara i oneness och komma in i det här som du beskrev där, kärleksflödet. Inger säger, jag håller med. Din röst är fin att höra på. Tack så mycket. Ja, men tack så mycket. Och du säger, krama träd gör även jag underbart. Ja. Ja, fint med din dotter. Ja, men det var verkligen några år där som hon hade de här upplevelserna. Av att, och det var, tyckte jag var spännande såklart, som jag var själv intresserad av andlighet. Hon har senare nog blivit äldre sagt att nej, men det var inte så. Jag bara hittade på, sa hon, hon blev mer tonåring. Och, men sen lite senare igen så sa hon att ja, jag hittade nog inte på allt. Utan det var nog en del som var på riktigt där. Så, ja, men vad kul. Vad kul att umgås med er ikväll. Och kul att få prata om upplevelserna i Vadstena med hela Birgitta. Och spännande att höra alla era egna erfarenheter. Med sig barfota gräset, så ljuvligt, eller när solen strålar värme mot kroppen. Ja, alla de här grejerna. Havet, det är så bara skönt att vara i naturen. Det är verkligen sant. Så, och igen, jag har sagt det flera gånger nu, men att det är gratis och det är så enkelt. Det kostar ingenting, det bara ger sig ut där. Okej, det får vara det för idag. Tack så mycket alla ni som var med. Tack du som lyssnat, och på återseende.